Innan jag läser dagens evangelietext så ska jag bara också säga att idag klockan 17 naturligtvis så är det konsert här i Andreas kyrkan med kören Conspirito och Järva Röster som framför vad heter det nu då? Förklädd Gud, ja, ni kan det bättre än vad jag kan. Klockan 17 är det, då är ni hjärtligt välkomna hit. Jag tror att det blir många människor här i kyrkan då. Jag ska läsa dagens evangelietext från Johannes, det tredje kapitlet. Och den finns på sidan 1516 i Salmer och sånger. Men jag väljer att läsa redan från den första versen. Så att ni kommer att komma in efter ett tag om ni vill följa med. Så jag läser från vers 1 och ni kommer in vid vers 11 sen tror jag. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos. Han var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemos svarade: Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som är fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer, eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nikodemos frågade: Hur är detta möjligt? Jesus svarade: Du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannerligen, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kommer in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Låt oss be. Tack Gud för att du sänder din ande som hjälper oss att bära med oss någonting från den här gudstjänsten som ger oss hopp och frid och förnöjsamhet att leva. Amen. Vem är jag? Och vad är min identitet? Vad tror jag på? Nikodemos som levde för 2000 år sedan verkar ha ställt sig den här frågan. Han nämns endast i Johannes evangeliet och där endast 3 gånger. Och första gången han nämns är i dagens evangelietext. Han kommer på natten för att samtala med Jesus. Han gör det i hemlighet. För egentligen är han en alldeles för upphöjd man för att tala med en sådan person som Jesus. Han är from, han är övertygad farisé, tillhör den religiösa eliten. Han har gott anseende bland fariseerna, för han har fått förtroendet att sitta med i det här rådet av 71 män som styr den judiska provinsen, som är ockuperad av romarriket. En slags inre självständighet som man då kunde ha. Men den här självsäkre, upphöjde, framgångsrike mannen har plötsligt blivit osäker. Vem är jag? Vad är min identitet? Vad tror jag på? Han söker upp Jesus. För han vill dela sina funderingar om han är på rätt väg och hur han ska kunna ta till sig Jesu budskap utan att förlora sitt anseende. Gör han verkligen rätt saker? Samma fråga kan man få bara när man går hit till kyrkan idag eller tar en vandring på stan, när man ser alla tiggare. Det känns så sorgligt att det är mer lönsamt att tigga i Stockholm än att få socialbidrag i Rumänien. Och oavsett om vi ger eller ger till några eller inte ger alls, så väcker det så mycket frågor som är svåra att ta ställning till. För vad händer med de här människorna och deras längtan att få göra rätt för sig när vi så tydligt lever i en orättvis värld, när det är mer lönsamt att sitta still än att göra någonting? Och vi som har arbete, gör vi verkligen rätt saker? Eller gömmer vi oss bakom våra arbeten istället för att fundera på om vi arbetar på rätt plats och använder våra gåvor och talanger så att det blir till glädje för andra människor? Och vad är vårt värde som människor när vi blir arbetslösa eller utbrända? Vem är jag då när jag inte har ett arbete att visa mitt värde, att visa min identitet i? I Andreaskyrkan så finns det 2 samtalsgrupper som håller igång just nu. Och en av samtalsgrupperna diskuterade det här med arbetets värde för ett tag sedan. När Martin Luther genomförde sin reformation på 1500-talet så betonade han det allmänna prästadömet. Det vill säga, det är inte bara några få munkar och nunnor eller präster som är viktiga inför Gud, utan alla människor är lika viktiga. Och det alla människor gör har lika stort värde. Även en skomakare eller bonde är kallad av Gud. Och därför är det viktigt att ha sitt eget arbete, sina studier eller kanske sitt liv som pensionär på stort allvar. Och det här pratade vi om. Och det var ett samtal som inte krävde konstgjord energi, utan det flöt på under en halv timme därför att vi hade mycket, fast vi bara var 4 stycken, att dela i det samtalet. Det fanns så mycket man kunde vrida och vända på det, och det fanns så mycket erfarenheter att dela. För många av oss befinner sig 40 timmar i veckan på sin arbetsplats. Man äter lunch tillsammans med sina arbetskamrater, och många kanske också blir ens vänner för livet, eller i alla fall under den period man arbetar där så umgås man väldigt flitigt. Arbetet är väldigt centralt för oss. Men när blir arbetet eller studierna kanske allt för viktiga? När förvandlas allvaret kring arbetet till något som gör att vi inte kan sova? eller gör att vi inte kan släppa våra tankar och istället göra oss utbrända? Hur får man ett rätt perspektiv och hur kan man få distans till sitt arbete? Det skulle vi vilja fundera lite grann kring i den här predikan. Och därför är Sven-Erik Sundberg här, och du kan komma fram, Sven-Erik. Du kan berätta vad du arbetar med, Sven-Erik, och hur du har lärt dig att ha distans till ditt arbete.
Ja, jag jobbar som sjuksköterska, och det är ju, man får ju uppleva en hel del, både glädje och sorg, kan man säga.
Kan ta lite steg fram.
Så, blir det bättre? Mm. En hel del, både glädje och sorg i det här jobbet. Och jag har väl under två perioder, kan jag väl säga, har väl tagit med mig jobbet hem, för det har varit så pass tungt, va? Så att jag har precis levt med mitt arbete dygnet runt. Jag har de dagar då jag varit ledare har jag tänkt på mitt arbete. På nätterna jag sover har jag drömt om mitt arbete. Och sådär, va. Och jag kommer ihåg särskilt en gång när jag hade alldeles nyss börjat inom sjukvården. Då var jag 19 år, tror jag. Var jag med om en händelse som skakade mig, ja, som fick mig att fundera faktiskt. Och jag hade hand om en man där som hade en sjukdom som gjorde att han blev alltså sämre och sämre och äta. Och han blev mer och mer förlamad. Och våran doktor sa väl åt honom att, sa väl åt oss som matade honom, att ni kommer förr eller senare så kommer någon av er att mata ihjäl honom. Därför att han kommer helt enkelt att sätta i halsen så att han dör. Och det där, alltså jag levde med det där i stort sett. För att när jag jobbade så var jag där i stort sett hela tiden, va. Och det har varit en väldig press för mig. Så att jag började helt enkelt att jag kom dit på morgnarna, jag kom inte därifrån förrän på eftermiddagen, och jag drömde om det här. Jag mådde jättedåligt, alltså. Och jag mådde så dåligt till slut, så att då var det en kväll, då gick jag och sa till min chef att nu orkar inte jag gå dit mer. Nu går jag inte, alltså jag vägrar att gå dit, jag går inte dit, jag mådde så pass dåligt därför att. Och på något sätt är det ju så att för att jag ska kunna ta hand om andra, för att andra, då måste jag ju själv må bra. Alltså, jag kan inte, så att säga, jag måste ha en viss distans till det jag håller på med. Så att jag har blivit bättre på det genom åren, när det gäller just det här, hålla distans. Jag håller jobbet på jobbet. Jag brukar inte. Så sjukvård, det är inga sjukvårdsserier. Jag vill gärna inte prata om mitt jobb när jag leder heller. Jag försöker göra allt jag kan för att undvika någonting som har med vård att göra överhuvudtaget.
Ja. Men på ditt arbete så är du koncentrerad och tycker att det är roligt att jobba?
Absolut, det gör jag. När jag är på arbetet, då är jag på arbetet. Och när jag är hemma, eller gör annat, då håller jag på med det. Det är jag tvungen att göra det, helt enkelt.
Mm. Tack! Johan, du arbetar ju på en lite annan arbetssituation.
Ja, jag är ingenjör. Jag är utbildad Linköpings universitet. Och jag jobbar med förnybara bränslen. Det finns ju fossila bränslen, det är ju exempelvis bensin och diesel. Och jag jobbar med system och produktion kring förnybara bränslen. Och främst gas. Alltså gas som man kan göra av avfall, man kan göra av åkergrödor, man kan göra av träbränslen. Och sen min specialitet i det här, det är att hur man renar gasen till drivmedelskvalitet. Och jag jobbar ganska mycket med ekonomi och skattesystem kring sådana här gaser också, då, förnybara gaser. Och jag har jobbat som konsult, jag började 2006 som konsult på ett mindre företag. Och sen bytte jag efter ett par år till ett stort konsultföretag. Och efter kanske, ja, det var 4 år, så kände jag att jag ville hitta på mig något nytt. Så då startade jag ett eget företag tillsammans med min bror och min far. Och det är där som jag har jobbat heltid på det företaget. Och min bror och min far, de gör det vid sidan om och stöttar mig i det. Man ska ta konkreta jobb som jag jobbat med som man kan ta på. Det är väl Oslo har ett system med man gör biogas av avfall och kör bussarna på det. Och där har jag jobbat en del med systemet, hur man ska rena gasen och hur tankstationen för bussarna ska se ut. Jag har även gjort en hel del utredningar åt Energimyndigheten till exempel. Så det är väl vad jag jobbar med. Om man ska ta hur jag får distans till jobbet, så i början när jag startade det här företaget, för man blir väl engagerad när man startar ett företag, så gick det väldigt bra. Och tvärt emot vad många säger, så det måste vara tufft, säger man, att starta eget. Det var inte minsta tufft, utan det blev jättemycket jobb. Och det kändes bra. Och vi anställde ganska snart två personer också. Sen så efter ett par år när vi hade haft de här anställda så började vika igen. Att det inte, man satsar, som ni kanske känner till, mycket mer på miljödieselbilar, och då var det inte lika aktuellt med gasbilar. Så att därför har det nu senaste året varit aktuellt för mig, och vi har fått säga hej då till de anställda, och det är återigen bara jag, min bror och min far. Och jag jobbar med en ny strategi och tar fram en ny strategi för företaget. Och
jag tänker på att du har ingen chef att gå till och säga att nu orkar inte hålla på med det här, utan det är ju ditt företag. Hur får du distans till det, så att du inte, eller går du omkring och tänker på ditt arbete hela tiden?
Jo, det kan bli väldigt mycket att jag, för till att börja med så har jag väldigt svårt för att ha distans till jobbet. Och det kan särskilt vara nu dels när det går bra, då vill man bara utveckla mer. När det går dåligt så vill man hitta strategier för att komma igång med något nytt. Men mitt sätt, det är att planlägga, att jag måste verkligen schemalägga ledig tid, att nu får jag inte tänka på företaget. Jag jobbar aktivt med att inte tänka på det.
Men för det är något positivt med att tänka på arbetet ändå.
Ja, jag tycker det är väldigt roligt.
Ja. Men det här schemaläggandet är ett sätt att få distans till att det inte blir för, att det inte tar över helt.
Ja, säger jag till mig att nu får jag inte tänka på företaget.
Men så är du kristen, och vad med din tro och så, hur tänker du kring det och ditt arbete? Hjälper den dig, eller hur förhåller du dig till ditt arbete och tro?
Jag tror dels att det är att om man är anställd, då finns en viss trygghet i det. Att man vet att det kommer alltid in pengar och viss social trygghet. Och då kan jag känna att det är en skön känsla att det kommer ordna sig, att Gud tar hand om mig. Och det har blivit mer och mer ju längre frifräsare jag har blivit, så känner jag mig väldigt trygg med att det ordnar sig. Sen är det en bra sak att inte ha sitt människovärde i hur bra det går på jobbet. Och jag tycker väl att jag inte har så stort behov av att känna att jag är märkvärdig. Och jag håller ofta föredrag. Jag var i Gävle för några veckor sedan, och då när vi skulle gå hem från middagen på kvällen så gick de flesta till ett lite dyrare hotell. Och då, ska inte du med, Johan? Nej, jag bor på pensionatet här. Och då är det skönt att ha den känslan att man bor vart man vill. Och det bor jag oavsett. Jag gör vad jag känner för. Kanske inte känner för att bo på ett dyrt hotell just nu, då gör jag inte det.
Så att det är inte det yttre som är det centrala för, utan den inre drivkraften som är det viktiga med ditt företagande.
Ja,
och din tro hjälper dig att ha lite distans till det här, att visa upp den flashiga ytan av att man bor på fint hotell. Ja, intressant. Vi ska få berätta lite mer. Jag ska fortsätta lite grann med berättelsen om Johannes evangeliet. För att Johannes evangeliet är en berättelse egentligen som uttrycker en hemlighet. Den består inte av en massa underverk som visar på att Jesus är Guds son, utan istället är Johannes evangeliet konstruerat som 7 tecken som man måste försöka lära sig att tyda. Det är en slags hemlighet som man måste arbeta med för att kunna avslöja om man vill ha en tro på Jesus. Och det första underverket, det första tecknet, är bröllopet i Kana, där Jesus förvandlar vatten i 6 stora stenkärl som användes till såna här reningsceremonier inom den judiska religionen. Och han förvandlar det här vattnet till vin. Och det är som om Jesus vill säga att det centrala i religionen kanske inte är just det här fokuserandet på hur man ska tvätta sig och tvaga sig och det yttre, utsidan, utan att det är den inre människan. Och att den inre människan, där finns det också en stor glädje som Jesus kommer med. För vinet är en symbol för glädje och gemenskap. Men man måste också anstränga sig för att komma åt det som är själva hemligheten. Man måste anstränga sig för att förstå. Och detsamma verkar prägla det här samtalet med Nikodemus, som är den berättelse som kommer efter den här underverket i Kana. Han är ju väldigt högt aktad, Nikodemus. Han har det ganska bra ställt förmodligen. Men han är nog lite bekväm också. Och han förstår inte vad Jesus säger, för han har svårt att tränga igenom hemligheterna. När Jesus talar om att födas på nytt så kan han inte tyda det, förstå det. Utan han tänker mer konkret att han faktiskt verkligen ska födas som ett barn igen. När Jesus talar om att det kanske är hans inre människa som behöver födas på nytt. Och Jesus hänvisar till den berättelse från Gamla testamentet som vi hörde Mats läsa förut. Där Mose hänger upp en kopparorm. Och som har det har ju en slags magisk betydelse att när man ser på den här ormen och har blivit stungen av en orm så överlever man bara för att man ser på den. Som nästan kan kopplas ihop med folktro och så vidare. Men Jesus använder det som en bild för att tala om sin egen död. Och han säger att Nikodemus behöver födas på nytt och bli född av Gud. Och att han måste på något sätt lära sig att det är den inre människan som han behöver fundera över. Och bli mer ödmjuk i den maktposition som han befinner sig. För han befinner sig väldigt högt upp i makthierarkin. Och det finns ett uttryck som säger att all makt korrumperar. Och jag tror att det är väldigt lätt att glömma av att det som första Johannesbrevet uttrycker, om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva. Och kanske är det svåraste för oss duktiga, ambitiösa, genomtänkta människor att acceptera våra egna begränsningar. Att jag inte är så god och osjälvisk och generös och givmild och ödmjuk som jag kanske vill tro om mig själv. Det är lätt att glömma av att mitt arbete eller mina relationer med andra människor eller mina studier faktiskt ger mig makt över andra människor. En makt som går att underskatta. För att tro för lite om sig själv kan vara en ganska god förutsättning för maktmissbruk. Inte kan ha väl lilla jag så mycket att säga till om. Det tror jag är en fara när man ser på sig själv och glömmer av det ansvar man har över vad man säger och tycker. Och en grundläggande tanke i Bibeln är att vi ska arbeta med oss själva. Försöka bli bättre människor. Men ytterst är vi människor inte goda utan ofullkomliga och syndade. Som behöver förlåtelse och upprättelse och försoning. Det som är temat för den här söndagen. Att tro är att överlämna sig själv. Och att lita på att Gud kan försona vår ofullkomlighet. Och det kanske är det svåraste och det lättaste som finns för oss människor. Så att jag frågar Johan igen. Du är ensamföretagare eller familjeföretagare kan man säga. Och hur kan du försona dig med att dina ambitioner, det som du har inom dig och som är något väldigt positivt som ger väldigt mycket energi, när det inte lyckas, när det inte blir som du har tänkt? Tänker du om det?
Egentligen så jag har ju ett mål med företaget. Jag kan inte riktigt försona med att jag inte ska komma till målet. Mm. Men däremot så kan jag acceptera att okej, det är en annan väg man ska gå. Så det var inte rakt fram, utan det var ett sidospår dit. Mm.
För jag tänkte, när du började med företaget, då var det som att det var en rakt fram mot det här målet. Men så plötsligt så blev det inte så längre. Och kunde du uppleva då att Gud hjälpte dig att komma vidare på det här sidospåret istället?
Ja, det är nog så jag ser det, att det var nog mycket smartare väg jag skulle ta. Det blir, det är klart att det är mycket bättre att... Anna, jag ser det lite som att Johan går inte där, alltså det är mycket bättre att gå så, då kommer målet bli, kommer du närmare, snabbare till målet.
Så att det som från början kunde uppfattas som en omväg blev egentligen en mycket bättre väg?
Ja, så ser jag det, och så ser jag när jag tittar tillbaka också.
Ja, intressant. Så kan jag fråga Sven-Erik, hur har du lärt dig att försona dig med dina begränsningar då?
Ja, jag kan väl tillägga till det jag var på förut, att när jag sa till min chef att jag inte orkar mer här längre, då sjukskrev jag, men sen så åkte jag iväg och gjorde lumpen, så att det tog lite hastigt abrupt slut där, märker jag. Jag kan väl säga att det började väl ungefär för 6 år sedan, i samband med att jag har gått en behandling då för alkoholism, alkoholmissbruk. Så då kom jag i kontakt med något som heter AA, Anonyma Alkoholister. Och där i det så programmet, till deras förslag på program, så ingår det att det är väl lämpligt att skaffa sig en högre makt, så att säga. De kallar det för Gud, alltså en högre makt som vi kan lämna över oss själva till. För det är ju så att när jag drack, va, så märkte jag att alkoholen var ju mycket starkare än vad jag var, och jag hade ingen makt att besegra alkoholen själv, så att därför måste det till någonting som är starkare än alkoholen, och det var ju inte jag i alla fall. Så jag bestämde mig för att jag skulle börja tro på någonting som var starkare än mig själv. Och vad det var, det hade jag ingen som helst aning om. Jag bad till någonting som jag kallar för Gud och som var starkare än mig själv. Jag hade ju, innan jag kom dit, så hade jag varit ateist och agnostiker i stort sett hela mitt liv. Jag har varit medlem i Humanisterna i flera år och såna där saker också. Så att, men i alla fall, det började så att jag började lägga mina fel och brister och så där i den här högre maktens händer. Och efter 4 år ungefär så började jag känna att jag började gå i kyrkan mer och mer. Och in till olika kyrkor och började sätta mig och be och såna där saker, hitta lugn och så. Och tänkte jag, det verkar ju vara jättebra det här för mig att be och så där, så att jag börjar känna mig lugn, fått lugn inombords. Och då har jag en kompis också som heter Karin, hon är med här i kyrkan, som jag följde med henne hit på lite gudstjänster och så. Och var väl kanske ett år och sen så blev jag medlem. Och trivs bra här. Det är, jag har fått en, jag har blivit lugnare som människa. Jag hittar någonting här i kyrkan och en kristna tro som hjälper mig.
När det gäller ditt arbete, och där verkar det inte ha varit så att jag har tagit över för det, utan där har du alltid kunnat ta en ganska bra distans efter den här upplevelsen när du var 19 år. Men privat så har du haft svårt med att hantera till exempel alkohol och kunna...
Absolut. Det har även gått så att jag har även varit rejält bakfull på jobb och så också. Det har jag varit.
Mm. Men din tro har hjälpt dig att försona dig med dina begränsningar och sätta gränser för det som var destruktivt.
Ja, Jag är ju bara människa. Så att det,
Men du är en människa som står här och berättar vad du tror. Det är ju fantastiskt. Tack så mycket, Sven-Erik och Johan. Jag tänker på den här sinnesrobönen som anonyma alkoholister använder. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra och mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det är ju inte bara en alkoholmissbrukares bön, utan det är en bön också för oss som arbetar och studerar, som är arbetslösa eller pensionärer, att arbeta med oss själva, att utvecklas, att vilja framåt och samtidigt våga inse våra begränsningar och våga överlämna oss till Gud. Amen.